Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Dagens Babys podcast kommer att handla om feber och infektioner. Under graviditet, under förlossning och i efterförloppet, alltså postpartum. Vad säger vi om detta, Rebecka?
Ja, det här är ju faktiskt en fråga, ett önskeavsnitt som vi fick. Att prata just om infektion och feber under själva födseln och sen efteråt. Så vi kanske inte kommer prata så mycket om infektioner under graviditeten. Det har vi gjort mycket tidigare och kommer att göra i andra avsnitt. Men under själva födseln och efteråt.
Lite under födseln också.
Ja, jag sa ju det. Under födseln och efteråt.
Lite under födseln. Ja. Men vi kommer att hänvisa också, för att vi har haft en del av avsnitten som ju passar bra in i infektion och under graviditet, under förlossning, postpartum också tidigare. Så vi kommer att hänvisa till dem där. Du lyssnar till, som sagt, Babys podcast. Jag heter Karina, jag är barnmorska.
Och jag heter Rebecka och är gynekolog.
Men Rebecka, var börjar vi? Infektion, feber.
Men vi kan väl börja med det här mystiska med feber under födsel.
Ja, det tycker jag är perfekt.
För den där är det verkligen alltid en infektion eller finns det andra förklaringar till temperaturstegning?
Ja, det gör det. Temperaturstegning, temperaturökning pratar vi om ibland. Och jag vet en anledning, eller jag vet säkert flera anledningar, men jag tänkte börja med epiduralen som vi vet kan ställa till det.
Den kan öka kroppstemperaturen, precis.
Mer? Varma bad? Vad säger vi om det?
Det
har dissats och hissats, håller jag på att säga. Man har sagt lite olika om det, att det inte egentligen gör det. Men vi läser om det och ser många kvinnor som ändå får en temperaturökning av ett varmt bad eller varm dusch.
Ja, precis. Och det är därför man också bad under födseln, att man försöker hålla det till en rimlig temperatur, att man inte ska ha för varmt vatten, just för att det också ökar temperaturen hos den födande. Och ökar man temperaturen hos den födande så ökar man ju faktiskt temperaturen in i livmodern också. Barnet har ju liksom en grad högre temperatur då än sin mamma, så det ska inte driva upp det för högt.
Ja, men exakt, och där kan man ju se att då ökar ju barnet väldigt ofta sin puls också, sina hjärtslag.
Ja, precis.
Någonting som vi pratade om tidigare när vi var inne på induktioner, alltså igångsättningar, det var att när vi pratade om läkemedel, Cytotec och Angusta, att det kan föranleda en temperaturökning.
Så när vi står där och bistår en födsel och om mamman börjar få temp, så är det inte så här solklart enkelt alla gånger att veta om det är en infektion eller inte, bara på att titta på det här med temperaturen, utan man får ju liksom ta med andra faktorer också. Finns det några andra symptom? Är livmodern öm eller har fostret hög puls, eller finns det någon annan riskfaktor som kan på något sätt tala för att det här är en infektion och inte en ökad kroppstemperatur av någon annan anledning? Så det är lite ett detektivarbete, det är det.
Ja, men det är viktigt att ta med sig alla symptom här, och liksom om man nu misstänker då en infektion. Du var ju inne på det, men det här med frossa och att pulsen stiger, att man kanske får ont någonstans över livmodern, och det här med barnets puls också. Så helheten är viktig att titta på där. Feber kan ha olika orsaker, så är det. Hur tänker vi då om vi har en temperaturökning utan att ha någon annan misstanke? om infektion.
Ja, det första man brukar göra är att försöka sänka den här temperaturen. För både den födande och för barnets skull. Så har man ingen direkt misstanke om infektion, då försöker man sänka temperaturen med paracetamol. Och är det så att man tänker att temperaturen är hög för att det är ett alldeles för varmt bad eller varm dusch, ja, men då kanske man kan kliva ur en stund eller sänka temperaturen på vattnet för att få ner tempen också.
Man provar ju med det såklart innan, men sen så kan det ju vara aktuellt att då sätta in antibiotika.
Ja, precis. Om inte tempen sjunker av paracetamol eller om det liksom finns andra symptom som talar för att det här är verkligen en infektion, då sätter man ju in antibiotika. Och då brukar man ju också, innan man sätter in antibiotika, så brukar man ju också försöka ta lite prover, lite odlingar för att se var kommer den här infektionen ifrån och framförallt vad är det för typ av bakterie. För sen när man väl har satt in antibiotika, då kan det vara väldigt svårt att få napp i de här odlingarna. Så att ofta brukar man försöka säkra dem först. Och då tar man till exempel odling från urinen. Man kan ta odling från slidan. Man kan ta odling från fostervatten om vattnet har gått. För att försöka säkra dem innan man ger antibiotika.
Och där sa du ju någonting att det skulle då kunna vara en infektion i fosterhinnorna. Och då kallar vi det för chorionamnionit.
Precis. Och det här krångliga ordet chorionamnionit, det beror på att fosterhinnorna är ju faktiskt två stycken. Det är två lager. Den ena heter chorion och den andra heter amnion. Och man vet ju liksom inte när man står där om det är den ena eller den andra eller båda som har en infektion. Så att man buntar ihop det helt enkelt, chorionamnionit. Och den här infektionen, den kommer sig av att bakterier sprider sig från slidan via livmoderhalsen och sen upp till livmodern, där den kan påverka fosterhinnor, moderkakan och finnas bakterier i fostervattnet.
Och i livmodern också, va?
Ja, själva, det finns ju liksom, vi har ju en livmoderslemhinna liksom utanför de här hinnorna, där det också kan sätta sig en bakterie såklart. Och det finns ju fall där man har sett en spridning via blodet. Det vill säga att man har en infektion någon annanstans i kroppen. Och så bakterierna kommer via blodet till livmodern och infekterar. Men det är väldigt sällsynt. Utan det vanligaste är faktiskt att det har smitit in nerifrån. Helt enkelt via slidan och uppåt.
Och det här kan ju ske utan att hinnorna har brustit. Att vattnet har gått.
Det kan det göra. Och är det så att hinnorna blir infekterade med bakterier, då kan det faktiskt vara så att hinnorna brister för tidigt. Alltså det blir en för tidig vattenavgång just på grund av den här bakterieinfektionen. Så det är ett av symptomen, för tidig vattenavgång. Andra symptom kan ju vara att vattnet luktar väldigt illa. Att det blir kanske gulmissfärgat. Vi pratade förut om det här med feber, men också att fostrets hjärtljud blir höga när det blir en infektion. Och så brukar då livmodern vara väldigt öm. Alltså att den smärtar, att den är spänd hela tiden eller att den är väldigt, väldigt öm när man känner på den. Även mellan värkarna, så att säga.
Och behandlingen här, hur tänker vi då? Antibiotika såklart.
Ja, alltså först då säkra odlingar från slida och urin och från fostervatten. Och sen sätter man in antibiotika och då ger man det intravenöst under själva födseln. Och även efteråt kan man fortsätta med intravenöst och sen går man över på tablettbehandling. Och det viktiga är här att om man har tecken till den här infektionen då i hinnorna så bör man se till att den här liksom förlossningen går framåt och att barnet får födas. För det är också en risk för barnet att ligga där inne. Det finns en ökad risk för att barnet får infektion efteråt också. Så att man ser till att den här födseln liksom går framåt.
Och därav så ger man ju faktiskt antibiotikan, inte bara för mammans utan för barnets skull. Precis. Också.
Man behandlar båda samtidigt. Två patienter samtidigt.
En bra kombo.
Mm. Efter födseln så gör man ofta så också att man faktiskt skickar moderkakan för analys. Att man tittar på den för att se, fanns det tecken till infektion i moderkakan? Och man kan odla även från moderkakan efter födseln. för att ytterligare få napp. Liksom. Vad var det här för bakterie? Och så tittar man på i de här odlingarna om det är så att den här bakterien är resistent mot någon typ av antibiotika, så att man väljer helt rätt sorts antibiotika.
Det är ju jätteviktigt. Men du, komplikationer var du inne på, att det kan ju bli en prematur förlossning. Antingen av att det sätter igång själv, som det ibland och ofta gör när man har en infektion i kroppen. Men också att vi måste hjälpa till och sätta igång förlossningen.
Ja, precis. Och det kan också, som jag sa, infektion hos barnet, men även då att den här infektionen faktiskt då fortsätter även efter födseln, så att det blir en infektion i livmodern även efter, det vi kallar för endometrit. Så att det här kan det ju liksom, om det inte behandlas så kan ju infektionen liksom pågå även efter att fostervattnet och hinnor och moderkaka liksom har kommit ut, så kan infektionen sitta kvar i livmodern.
Och det är för mamman, men jag tänker barnet kan ju också drabbas av infektion, och faktiskt i kanske inte händer så ofta som tur är, men det som vi pratar mer och mer om idag, en väldigt kraftfull infektion, en sepsis.
Mm. Och sepsis betyder ju alltså blodförgiftning på svenska, det är bakterier i blodet. Så det är en väldigt allvarlig infektion hos alla, men särskilt om man är nyfödd och lite skör. Kanske till och med för tidigt född, extra skör.
Mm. Man pratar ju till och med om komplikationer som fosterdöd, och det är ju extrema fall då, ska vi väl säga. Men därav all försiktighet i det här.
Ja.
Och försöka behandla så tidigt som möjligt med antibiotika, med läkemedel och förlossning. Att man föds,
ja, precis.
Blir förlöst. Mm. Men du, om man tittar på riskfaktorer för att få en koronamnionit, vad hittar vi där?
Ja, där kan det till exempel vara en långvarig vattenavgång kan vara en riskfaktor. En långdragen födsel. Ju fler timmar som det liksom är, att man säger, en förbindelse mellan själva livmodern och slidan, och ingen propp däremellan, desto större risk att det smiter upp en bakterie. Är det så att mamma är sjuk på något sätt innan, kanske har en allvarlig blodbrist eller ett nedsatt immunförsvar, det är också en riskfaktor. Man har tidigare liksom i studier också kunnat se att det finns en viss koppling till det här med antalet undersökningar. Nu är det ju så att vi gör ju liksom inte fler vaginala undersökningar än vad vi behöver. Vi gör egentligen färre nu än vad vi gjorde för 10-15 år sedan under själva förlossningsprocessen. Men det är ju naturligtvis då, det finns alltid en risk att man för in bakterier där. Så rena handskar är ju viktigt att man använder då.
Jag läste inte för så länge sedan att rökning och att troligtvis snusning kan vara ännu farligare.
Den studien har inte jag läst, men det är ju absolut tänkbart, tänker jag, för att rökning påverkar ju naturligtvis, det påverkar ju vårt immunförsvar, det påverkar vår blodcirkulation, så att varför inte? Jag har sett andra studier där man skriver att det är vanligare med korionamnionit hos väldigt unga mammor. Varför vet vi inte riktigt, men man bara ser att det finns en koppling där. Kanske finns en annan faktor emellan som vi inte riktigt känner till, men det är en faktor.
Nej. Nej, jag har svårt att se sambandet varför unga mammor skulle ha en ökad risk.
Men, jag också. Att det där är nog mer, liksom, det är inte ett orsakssamband, utan det finns någon faktor däremellan som vi inte känner till. Liksom. Det finns mycket som vi inte vet.
Nej, men så är det. Men när jag läste det här om rökning så stod det att det kan ändra fostervattnets sammansättning och försämra dess antibakteriella effekt. Det tyckte jag lät intressant. Mm. Ja. Så vi får väl se i framtiden när vi forskar mer på det här. Det är aldrig bra att röka.
Och inte det är aldrig bra heller. Att röka. Nej.
Nej. Så sluta med det.
Ja, och börja aldrig.
Nej, framförallt det kanske. Ja. Någonting annat som vi har att säga om chorionamnionit?
Ja, jag brukar få frågan ibland vad som är liksom, när vi gör odlingar, vad är de vanligaste bakterierna vi kan hitta då? När vi har liksom en positiv odling på fostervatten till exempel. Och då är det, det kan man hitta grupp B-streptokocker som vi har pratat om tidigare avsnitt. Man kan hitta klamydia, det är väldigt ovanligt men det förekommer. Det finns en urinvägsbakterie som heter ureaplasma urealyticum. Konstigt namn, men den kan man hitta ibland. Och mycoplasma kan man också hitta i odlingarna. Det är väl de vanligaste orsakerna till chorionamnionit.
Sa du hur många som uppskattas ha en chorionamnionit?
Nej, och det vet jag faktiskt inte. Nej. Jag har liksom ingen färsk data på det.
Nej, jag vet att tidigare så sa man 1-2%, så, ja. Men den kan ju ha kommit att ändras. Men det är ju en väldigt låg siffra, men en jobbig komplikation.
Jag tycker ändå det låter som en rimlig, ett rimligt antal om man bara känner liksom hur det är när man jobbar, hur ofta man stöter på det liksom.
Mm.
Ja.
Alltså det 1-2 förlossningar i fullgången tid då.
Mm. Mm.
Och då ökar de ju med prematurförlossningar eftersom det är en bidragande anledning till att vi föder för tidigt.
Ja, precis. Och där är det ju mera då en bakomliggande orsak och kanske inte ett resultat av den tidiga födseln, utan tvärtom. Det startade med en infektion.
Liksom. Mm.
Mm.
Ja, så här ska vi ta extra hand om det lilla barnet såklart, eftersom barnet i och med en sån här infektion kan bli mer känsligt för mycket och bland annat för syrebrist.
Mm.
Nog om detta, eller?
Ja, jag tänker vi kan väl vandra vidare till någonting som ibland då blir följden av en chorionamnionit, men som också kan uppstå efter födsel även om man inte haft en infektion under födseln. Och det är ju en infektion i själva livmodern, alltså i slemhinneytan efter en födsel. Det som vi då kallar för endometrit.
Och det här ser vi lite mer ofta.
Ja, men det här är ju vanligare än chorionamnionit, absolut. För här finns det ju många olika orsaker till att det här kan uppstå också. Så att det här är lite vanligare. Och varierar lite ja, beroende på liksom, förlossningssätt. Och det beror lite grann på... Jag kan ibland tycka, och det här ska jag säga, här har jag inte någon forskningsstudie på, det här är bara en klinisk känsla efter att ha jobbat, lite vanligare under sommarhalvåret. Endometrit.
Okay,
vi får en studie på det, se om det stämmer, men det tycker jag i alla fall.
Ja, man kanske badar snabbare än vad man annars gör.
Jag tänker att det är varmt och det är en sån här underbar grogrund för alla infektioner. Liksom.
Så är det ju, ja, precis. Men du, infektionen i livmodern efter förlossning, endometrit, den kan ju starta tidigt, alltså ett dygn efter, men ända upp till 3-4 dagar.
Ja, precis. Man brukar ofta prata om två varianter, alltså den tidigt startande endometriten som då innan första dygnet och sen den sent debuterande då som är ja, efter ett dygn, oftast då, precis som du sa, 3-4 dagar efter födseln. Så att det är två lite olika varianter av det, helt enkelt. Men symptomen är ju ganska snarlika oavsett om det börjar tidigt eller sent. Och det är feber då, till exempel, som jag pratat om. Att livmodern är väldigt öm. Avslaget kan lukta illa. Man kan ju bli riktigt dålig, så man kan ju få frossa, riktigt hög feber. Man kan få en blodförgiftning, alltså en sepsis av en endometrit också. Så att det här kan bli väldigt kraftigt och fulminant.
Och här är vi ju alltid väldigt noggranna med att tala om då, både för den som har fött kejsarfödsel eller vaginalt, att man ska vara väldigt lyhörd för de här symptomen när man får ont i magen, öm i magen, feberkänsla, stark mensvärk, då ska man ju söka Eller det här avslaget som du var inne på också.
Mm.
Det är jätteviktigt.
Mm.
Och där vet vi att riskerna ökar med instrumentella förlossningar. Alltså med då kejsarfödsel eller sugklocka. Långdraget verkarbete var du inne på förut. Men det gäller ju även här.
Ja. Och långvarig vattenavgång, även det är en riskfaktor.
Exakt. Blodbrist?
Ja, samma här. Det ger samma ju också en känsligare, alltså ett sämre immunförsvar.
Ja.
Mm.
Ja, men det är väl så. Efter förlossningen så är livmodern mer känslig och mottaglig för bakterier.
Det är faktiskt också en faktor till, och det är, vi har pratat lite om det tidigare, om det här med bakteriell vaginos. Att har man det i slutet på graviditeten så dels ökar det ju risken för tidig vattenavgång. Men en bakteriell vaginos kan också öka risken för att få en endometrit efter födseln. Så därför är det så viktigt att behandla bakteriell vaginos under graviditet.
Precis, och på tal om bakteriell vaginos så har vi ju ett avsnitt om det, eller hur?
Jajamensan.
Jajamensan. Det har ni. Men du, behandlingen då med endometriten, det är ju såklart febernedsättande läkemedel om man har feber eller hög feber, men också antibiotika.
Precis. Och då är det samma här som med den tidigare infektionen vi pratade om, att först så tar man ju odlingar. Man tar odling från slidan eller från livmoderhalsen. Man tar urinodling, och är det så att den nyblivna mamman också liksom har frossa, då tar man faktiskt också odling från blodet för att se om det här är en blodförgiftning. Och sen sätter man in antibiotika, och då ger man oftast någonting som vi brukar kalla för bred spektrum, det vill säga att det tar det mesta. Och sen när man har fått odlingssvaret och vet vad det här var för infektion, då kan man byta preparat till något som är lite mer riktat, lite smalare. Så att man inte ger liksom det här bredspektrum antibiotika i onödan. Och ofta så blir det då intravenöst i början, första dygnet, kanske första två dygnen. Tills man ser att febern går ner, symptomen lindras, infektionsproverna går ner. Och sen byter man till antibiotika i tablettform. Som man då kan få fortsätta med 7-10 dagar, beroende lite på hur länge man har haft intravenöst antibiotika då. Och då ligger man ju inne så länge man har intravenöst antibiotika. Men sen när man mår bättre och ska gå över på tablettbehandling, så då brukar man kunna gå hem. Och så fortsätter man sin tablettbehandling hemma istället.
Och då gäller det ju att ta hand om sig på bästa sätt med den här nyfödingen. Försöka vila och dricka, äta bra. Jag kom på andra anledningar faktiskt till att det kan bli inflammation i livmodern, och det kan ju vara att man har att moderkakan inte lossnat av sig själv, och det blir ju i och för sig då en instrumentell man går in med gör en liten operation kan man säga för att få ut moderkakan. Men det kan också vara att det finns rester, alltså hinnrester av fosterhinnan eller en del av moderkakan som sitter där. Och då har man ju också en ökad risk för den här infektionen.
Mm.
Men du, också med PCH, alltså om man har en större blodförlust under födseln, är också en ökad risk.
Mm. Så det är samma där, då går man ju oftast ner snabbt i sitt blodvärde också och blir lite medtagen. Då ökar ju infektionsrisken generellt. Alltså vårt immunförsvar är ju beroende av att vi har blodet kvar i våra blodbana. Annars kan det inte göra sitt jobb. Så att en stor blödning är ju också då risk för alla typer av infektioner egentligen.
Och här rekommenderar vi ju då, om du får den här smärtan, febern, avslagen, att du söker gynakuten och inte avvakta med det. Och sa tidigare att det kan komma några dagar efter, det kan ju komma någon vecka efter också. Så att även om du är inne på vecka 1-2 och du får de här symptomen, så sök gynakuten. För prover, för undersökning.
Mm.
för att man ska kunna kontrollera, och det är det bästa behandling. Man är trött ändå efter en födsel.
Ja, man är ju det. Och det är inte liksom, för många kan det kännas som ett världens projekt liksom, om man har feber och ont i magen och så ska man ge sig av till gynakuten och så ska man ha sin lilla bebis med sig och så. Men man ska veta det, att vi löser det där. Man får ha sin bebis med sig hela tiden såklart. Och blir man inlagd så ordnar man så att man kan ha sitt nyfödda barn med sig, för barnet kanske ska ammas. Vi ska inte separera mor och barn här heller så att säga. Så det löser sig.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Men när vi ändå är inne på endometrit så pratar vi om gas. Och då får du förklara vad vi menar med detta, Rebecca.
Ja, gas är en förkortning av grupp A-streptokocker. Vi har pratat tidigare om GBS som då är grupp B-streptokocker, som är mycket, mycket vanligare när vi pratar om graviditet och födsel. Men grupp A-streptokocker då, eller gas, det är... En infektion med det är det som man förr i tiden kallade för barnsängsfeber. Grupp A-streptokocker är egentligen det som vi kanske är mer bekanta med att man får halsfluss av. Det är ju det man gör, det här strep A-testet, det här snabbtestet man kan göra då. Det är inte så vanligt att ha den bakterien i underlivet. Men det kan faktiskt hända att man kan ha det, och då kan det ge en väldigt snabbt förlopp, att man utvecklar då den här endometriten, men också att man utvecklar sepsis, och man kan faktiskt liksom nästan gå in i det man kallar för septisk chock, liksom att det verkligen påverkar blodtryck och blodcirkulation. Så att det här är ju liksom det vi är mest rädda för, och som tur är väldigt, väldigt ovanligt numera. Den här diagnosen ställer man ju då genom att ta en odling, så det är bland annat därför vi alltid odlar, för vi letar efter grupp A-streptokocker, och behandlas ju också då med antibiotika intravenöst. Men det som är speciellt just med grupp A-streptokocker är att om vi hittar att det är den infektionen, då gör vi faktiskt det vi kallar för en smittspårning, att vi tar reda på om det är så att det är fler som är bärare av det här. Så att är det så att vi har en grupp A-streptokockinfektion på en nybliven mamma på BB, då tar man faktiskt odling på den personal som har träffat henne. Dels för att veta, framförallt för att veta, är det någon som bär på den här bakterien så att man inte sprider den vidare. Och man kan också faktiskt då smittspåra även familjen, och det gör ju inte vi på BB, utan du brukar med då ta kontakt med familjens vårdcentral, så får de kolla så att det inte är någon i familjen som har den här bakterien, för då ska det ju behandlas så att det inte studsar liksom mellan familjemedlemmarna varv på varv.
Men det här kan ju faktiskt drabba det drabba både foster och det nyfödda barnet, som är kanske ännu mer ovanligt då, men det finns alltid en risk, så det är ju en väldigt viktig behandling.
Mm, absolut. Man tar ju prov på även på barnet då, och ser till att barnläkare undersöker barnet. Men Ja, en fruktad komplikation, men jag säga, väldigt, väldigt sällsynt. Alltså, jag har inte stött på det många gånger under mina år när jag jobbat på BB och på förlossning. Ett fåtal gånger. Men det blir ju alltid lite pådrag då när alla ska odlas och man ska ringa familjen och vårdcentralen och så. Men det är jätteviktigt att vi gör det här jobbet och spårar ordentligt.
Jag kan säga att jag var med om det här om veckan.
Mm-hmm.
Ja.
Mm.
Och då pratade vi om precis hur sällan det är verkligen drabbar. Nu, och den här kvinnan och barnet mådde ju alldeles utom ordentligt bra efter behandling. Men var ju såklart jobbigt. Mm. För man blir ju väldigt, väldigt sjuk. Ja. Ja. Så det är viktigt att man tittar på symptomen, att man får rätt behandling, att man smittspårar så att man ser var kommer det ifrån. Mm. Så att vi inte sprider vidare.
Och det här är ju ovanligt numera därför att vi har en hög hygien. Vi vet att vi ska tvätta händerna före och efter varje patient, och vi vet att vi ska använda handskar och sådär. Men om man backar tillbaks några hundra år, så var just det här med barnsängsfeber och grupp A streptokocker, det var ju liksom en mycket vanligare komplikation. Det var inte ovanligt att kvinnor dog i barnsängsfeber. Så att det här är ju liksom en hygienfaktor, att det är så sällan.
Men då tvättar man ju inte ens händerna innan undersökning och operationer. Så Nej, men
ni kanske har hört det här. Vi har pratat om det tidigare, vet jag, om Dr. Semmelweis som kom på det här att det fanns två olika förlossningskliniker på det sjukhus där han arbetade. En där det enbart var barnmorskor som arbetade, där fanns det väldigt sällan någon barnsängsfeber. Och så fanns det en då när det var läkare, framförallt läkarkandidater som arbetade, och där var det mycket vanligare. Och då upptäckte man att de här läkarna och läkarkandidaterna, de gick liksom från obduktioner de hade varit på, så gick de direkt in till förlossningen och arbetade med födande kvinnor utan att tvätta händerna. Och det var då man förstod att okej, det är någonting vi har på händerna som ger barnsängsfeber.
Men då kan vi ju säga hurra för barnmorskeledda kliniker. Absolut. Eller enheter.
Det är barnmorskor som har lärt resten av oss att vi ska tvätta tassarna helt enkelt.
Ja, men du ser.
Ja, men
heja oss.
Det var faktiskt kriterien förr i tiden för att bli barnmorska, att man var hel och ren och liksom hygienisk. Det kriteriet kanske liksom inte riktigt fanns på läkarlinjen på 1800-talet.
Nej, men det är bra att vi har lärt er. Ja. Ni har blivit bättre kan jag säga med åren.
Ja, tack.
Så är det. Utvecklingen går framåt och i rätt riktning.
Ja, det är bra.
Vad har vi mer att säga om den här fruktade gasbakterien?
Jo, jag tror inte jag har så mycket mer att säga om det.
Nej.
Jag har pratat om vad det är, symptom och behandling. Ja.
Mm.
Ovanligt, men någonting vi har i bakhuvudet. Det är orsaken till att vi tar de här odlingarna. Faktiskt.
Ja, och återigen, att söka vård när och om du känner att du inte mår bra, att du har feber, att du har ont i livmodern, avslag som luktar, också såklart om du har kraftiga blödningar som kommer helt plötsligt. Så ska du söka gynakuten. Vidare med våra... Du var inne förresten på GBS. Och det har vi tagit i ett eget avsnitt. Så det repeterar vi inte här. Eller hur?
Nej, det kan ni bara söka på. Vi kan lägga en länk i poddtexten till den här. Men annars så kan ni göra det väldigt enkelt för sig. Om ni använder Spotify. Nu söker ni Babys podcast och GBS. Då hittar ni avsnittet direkt. Jag tänkte vi skulle prata lite om andra orsaker till feber. Därför att vi ska inte lura någon liksom, att all feber är endometrit eller gas. Utan det finns ju andra orsaker till att man kan få feber. Andra infektioner efter födseln. Vilken ska vi ta först, Carina? Vi kan ta urinvägsinfektion kanske.
Precis, för det är ju ganska vanligt under graviditet. Under förlossning och tiden därefter också.
Och här har vi också, vi gjorde ju ett helt avsnitt om urinvägsinfektion under graviditet. Och det var inte så länge sedan, så det kan ni gärna lyssna på för att få veta lite mer om hur det funkar under graviditet. Men sen kan man ju också ha en lite ökad risk att få en urinvägsinfektion direkt efter födseln. Och dels har ju det att göra med själva förlossningsförloppet egentligen. Om man då föder vaginalt så är det ju så att det är inte så långt mellan slida och urinrörsöppning, och det är inte så långt till ändtarmen heller. Så att det kan faktiskt hända i samband med födseln att det faktiskt kommer in hudbakterier eller framförallt tarmbakterier då in i urinröret. Och sen har vi också precis efter födseln en ganska känslig period för slemhinna och urinblåsa. För slemhinnorna är ganska sköra, de är tunna. Vi får en snabb hormonförändring efter födseln, och det kanske också är så att vi är lite svårare att kissa direkt efteråt, så att urinen blir stående lite i urinblåsan, och det här är en grogrund för infektion. För de som har fött med kejsarfödsel så finns ju en annan riskfaktor, och det är ju det att man kan ha haft då en urinkateter. Det finns alltid en liten risk när man för in den här kateten att man tar med sig en bakterie. Och nu ska ju inte den här katetern ligga kvar så länge, men ju längre den är kvar desto mer risk ser man då för urinvägsinfektion efteråt.
Och där måste jag få säga en sak, Rebecka, att urinkateter, om det är en som ligger kvar ett tag eller om det är en tappningskateter, alltså att vi behöver tömma blåsan på urin, kan vi ju behöva göra både efter att man har blivit av med den här katetern efter förlossningen, så kan man behöva urintappa därför att du inte har kunnat kissa ett antal gånger. Men också under efter en vaginal födsel. Så har du problem att tömma blåsan så måste vi hjälpa till att göra det. Och då för vi in den här tappningskatetern bara för att tömma ut, vi drar bort den direkt. Men det är ju också en ökad då risk för att få en urinvägsinfektion.
Urinvägsinfektion då efter födseln kan ge feber. Det kan ge en lågt sittande buksmärta eller en molande smärta. Det kan ge sveda när man kissar, men det måste inte göra det. Och det kan ge en känsla av att liksom hela tiden vara kissnödig, att man vill springa och kissa, men det måste inte göra det heller. Det kan vara lite lurigt och diffust. Faktiskt. Så vi är väldigt frikostiga med att ta urinprov, urinsticka eller skicka för urinodling för att faktiskt fånga upp om det är en urinvägsinfektion. Och är det så behandlar man det med antibiotika.
Frossa, feber kan man ju också få, Rebecka. Mm. Och förflyttar vi oss, nu pratar vi ju i postpartumtiden, alltså efter födseln, men om vi bara snabbt säger innan under graviditet där, så kan ju det här leda till sammandragningar. Och det är inte så sällan som det händer att vi föder för tidigt på grund av en urinvägsinfektion, och därav så vill vi ju behandla den innan.
Mm.
Ja, ökad risk för tidigt värkarbete, tidig födsel. Och med det låg födelsevikt på barnet. Och också det vi var inne på tidigare, tror jag, amnionit.
Ja, det har man ju sett. Det finns en viss koppling att det kan, bakterierna kan passera över. Sen är frågan om det gör det liksom innan vattnet har gått, eller om det är bara för att det finns bakterier i området. Oftast är det ju så att vi har samma bakterier. Har vi en urinvägsinfektion så kan man hitta samma bakterier i slidan också, för det mesta. Att det kan vandra över. Så. Men som sagt, mer om det i det här avsnittet om urinvägsinfektion under graviditet.
En annan anledning till infektion, eller anledning, men man ska ta hand om sin bristning, operationssår. Mm. Ingen anledning. Det kan bli infektion där.
Ja, alltså både en bristning i underlivet kan bli infekterad, men också då om vi har gjort ett kejsarsnitt så kan ju faktiskt ärret bli infekterat. Och då brukar det ju göra ont, det brukar bli rött och svullet. Det kan komma var, både från hud, liksom hudärr, men också från bristning. Symptomen är ju naturligtvis lite olika vilket område. Och är det ärret så är det lite lättare att se. Det kan vara svårt att se sin egen bristning. Om man inte använder en spegel, då kan man faktiskt kika också. Här är det ju så att får man de här symptomen så ska man ju visa upp sin bristning eller sitt ärr. Antingen får man infektionen redan när man ligger kvar på BB och då tittar man ju. Man tittar ju på ärret och man tittar på bristningen innan hemgång. Men uppstår det här efteråt så kan man i första hand ringa till sin barnmorskemottagning som kan göra en första bedömning och hänvisa vidare till läkare om det behövs. Och då brukar man brukar ta en odling ifrån bristningen eller från snittärret. Och så behandlar man med antibiotika om det är en infektion. Och här är det mer en låggradig infektion jämfört med de infektioner vi har pratat om tidigare. Så här räcker det ju med att man ger tablettbehandling. Om det är liksom en ytlig infektion. Och sen gäller det att ta hand om det, precis som du sa.
Men det är inte så lätt det här att veta om det är en infektion eller en bristning. För de första veckorna så är det ju ändå normalt att man har en lite ökad svullnad, kanske ett obehag där. Men med det här om återigen avslag, lukt från underlivet, feber, sjukdomskänsla. Ja, att man inte känner sig riktigt okej, då ska man ju söka här. Och vad gäller operationssåret har vi pratat flera gånger också om att här sätter man ju, har du gjort ett kejsarsnitt, en kejsarfödsel, så har du ett förband på. Och här är det ju då lite beroende på var du bor i landet hur länge det här förbandet ska sitta på. Där jag jobbar så säger vi att det ska sitta på en vecka och att man inte ska lyfta på det, för att varje gång du lyfter på det så är det en risk för infektion. Enbart lyfta på det om det har vätskat igenom eller genomblodat, att det är blött liksom igenom, då måste man ju byta och göra det lite under sterila förhållanden. Men annars så försök att vänta, om man nu säger 5 eller 7 dagar, inte lyfta på det yttre förbandet. Men därefter kan du ta bort det yttre förbandet och under det förbandet så sitter det tejpbitar som kan få sitta ytterligare dagar om det ser fint ut, om det börjar läka sig fint. Man ska inte dra och slita i de här tejpbitarna, för det kan ju göra att det blir en infektion om den här hudytan ruggas upp. Så att se till att de lossnar en och en. Dra bort dem när de börjar självlossna, skulle jag säga. Och med det här ytterförbandet så kan man ju faktiskt duscha och hålla hygien. Hygien för underlivet efter födseln, om man fött vaginalt, det är ju... Och kejsarsnitt också för den delen. Det är ju du expert på, Rebecka. Du brukar ju säga att som den vulvamupp du är så ska vi ju ta hand om vårt underliv och inte tvätta med tvål och kanske bara med ljummet vatten och någon möjligtvis lite olja om det skulle behövas.
Och i början liksom med en bristning så kan det faktiskt vara bra att skölja av med lite ljummet vatten i samband med toabesök till exempel, så att det inte ligger urin och irriterar. Och likaså när man liksom tömmer tarmen, tänk på att torka bakåt, framifrån och bak, så att du inte för tarmbakterier fram mot den här bristningen. Och lufta. Det är väldigt lätt att när man har avslag i början att man hela tiden går med liksom en fuktig binda, vilket ju också är en grogrund för infektion och det blir tätt och varmt. Så byt binda ofta så att den är torr och om du kan lufta en liten stund. För det är också gynnsamt för läkningen att få lite syre.
Och här kan man ju också ringa till sin klinik och fråga och få lite rådgivning. Alternativt är att åka in till gynakuten här också.
Ja, och glöm inte bort barnmorskemottagningen, alltså den mottagning du gick till under graviditet, för de kan också det här med att titta på bristningar efteråt och titta på kejsarsnittsärr. Så att man kan, innan man ger sig av och liksom åker in till gynakuten, prata gärna med din barnmorskemottagning och se om de kan kika först. Och, beroende på vad, hur mottagningen ligger, ligger de i anslutning till en vårdcentral, så finns det ju liksom läkare också på plats. Så att stämma av lite först, beroende på hur långt du har att åka då, såklart.
Precis, det ska man absolut göra. Men de första dagarna så har ju sjukhuset ansvar, och sen så har man ju sin barnmorska som man haft under mödravården. Och är det någonting med barnet, det är inte riktigt det vi pratar om nu, men skulle det vara någonting med barnet så är det ju BVC efter, en vecka efter födseln som man, ska, som man hänvisas till i första hand. Men du, vi har någonting annat som kan vara nog så jobbigt om vi flyttar oss upp på kroppen, och ja, det är ju mastit. Alltså i vardagligt tal så kanske vi kallar det för mjölkstockning eller mjölkstas. Och det är inte riktigt så vi säger, för mjölkstockning, mjölkstas, det har ju alla kvinnor när mjölken börjar. När den mogna mjölken börjar produceras allt mer. Men mastit, Rebecka, hur skiljer vi det från mjölkstockning eller mjölkstas?
Ja, då är det ju liksom, då pratar vi mer om att det faktiskt har blivit en infektion i bröstvävnaden. Och då är det ju så, själva grogrunden till det, orsaken är ju till exempel då att man kanske har såriga bröstvårtor där det kan smita in bakterier. Och har man då dessutom en, liksom en sämre tömning, att man inte tömmer bröstet ordentligt, så har man liksom ytterligare en faktor som kan öka risken. Och har man liksom en mjölkstockning, en mjölkstas som inte har med bakterier eller infektion att göra, så är det ju, man kan absolut få lite ökat temp och det kan bli svullet och ömt. Men här blir det liksom på något sätt, man skruvar upp symptomen ännu mer, så man kan få ganska hög feber som svänger upp och ner. Det blir rött i huden, svullet, rejält ont. Och ibland är det faktiskt så att man kan få någonting som kallas för bröstböld. Det vill säga att den här infektionen blir så kraftig så att den liksom bryter ner lite grann av vävnaden in i bröstet, och att det blir som en varhåla. Och det man gör när man har den här typen av symptom, det är ju man brukar försöka ta en odling, gärna då från mjölken, för att se om det finns bakterier i den. Man känner på bröstet, man känner till exempel om det finns något område där det kan kännas som att det finns en sån här varansamling. Och man kan också titta med ultraljud om det finns en sån här varansamling. Och behandlingen då, man har en mastit, och dels är det de här vanliga liksom amningsråden, med att tömma bröst eller pumpa ur, att hålla liksom torrt och få sår och läka. Men man kan också behöva antibiotika om det har blivit en infektion och man har hög feber. Och har det blivit en sån här varansamling då, en abscess eller en bröstböld, så kan man ibland faktiskt behöva tömma den. Antingen då sticka hål i den, man bedövar i huden och så sticker man hål. Och är den lite större, då kan man behöva lägga in en liten kateter som hela tiden tömmer det här varet. Och så får den här hålan liksom sakta läka från botten och upp. Och det här görs ju då på sjukhuset. Så det, ja, det kan se lite olika ut på olika ställen om man gör det via sin BB-mottagning, amningsmottagning. Så att säga. Men ska man tömma bröstet så görs ju det in på sjukhus.
Och tyvärr så är det ju många som drabbas av den här mastiten, och det man kan säga det är att symptomen, du kanske sa det förut, men det är ju oftast bara på ett bröst. När man får den här mjölkstasen när man ammar, och i början då är det ju båda brösten som oftast. Mm. Så att, och där skulle jag vilja rekommendera, se till att barnet tar ett rejält tag, för bidragande orsaker till att det kan bli så här, det kan vara att barnet tar ett för litet tag runt bröstet, att det går väldigt långt mellan amningarna kan vara en annan anledning, att stress och oro kan också göra att man släpper ifrån sig för lite mjölk, åtsittande BH kan också vara så där, så att det är viktigt att du får har bra amningsteknik från början, ta stöd och hjälp från sjukhuset. För du var inne på det det som man kan behandla med direkt, det är ju att handmjölka, att handstimulera. Och det rekommenderar vi ju redan innan, i vecka 37 innan du har fött, så kan du börja handstimulera för att snabbare få igång mjölkproduktionen och tömma bröstet på mjölk. Och det gör man ju lättast genom att amma kanske, annars handmjölka, annars pumpa. Men att man kan göra det här i samband med en varm dusch, massera den här knölen eller knölarna lite försiktigt. Och att när man börjar amma, att man börjar amma på det bröstet som det har stockat ihop sig lite grann och blivit knöligt. Eller om barnet inte, om det är så, om barnet har, eller om bröstet har svullnat på sig så kan man börja handmjölka så att barnet får ett tag, ett ordentligt tag. Man kan ha lite värme eller kyla om det upplevs som skönt. Och som sagt, den där beröringen, massagen kan också hjälpa. Och sen att man tänker på att dricka, äta, lufta, vila, ha rätt amnings-BH, ta hjälp av vården. Och man kan amma på båda brösten, även om det kanske känns jobbigt och man behöver vila det ena, så är det ingen fara att amma.
Vi har ett helt avsnitt faktiskt om just bröstböld vid amning och lite information om orsaker och riskfaktorer och behandling och de här amningsråden som Carina ger nu också. Så det avsnittet är från augusti 2023, så det kan ni bläddra tillbaka och lyssna. En liten fördjupning kring det här. Mm.
Ja, men verkligen. Och sen att man har en liten uppföljning av det här. Och på sjukhuset så ska det finnas bra hjälp, amningsstöd hoppas vi verkligen. Annars så finns det amningsstöd online och man kommer på ett återbesök. Så ta all hjälp och stöd ni kan få om det. Ta Alvedon, alltså paracetamol om du behöver. Ibland så behövs det, som Rebecca sa, både antibiotika och ibland behöver man liksom skära upp de där bröstbölderna. Låter hemskt, men ibland är det så.
Ja,
det inte så ofta. Inte så ofta.
Inte så ofta, inte så vanligt. Men
mastit är mer vanligt.
Ja, det är det.
Så det finns lite olika tips och råd på det, och mer har vi varit inne på det tidigare. Det var väl dagens infektionsavsnitt, Rebecca?
Ja. Vi har samlat ihop det mesta. Och som sagt, som vi sa, vi har ju ganska många poddavsnitt om infektioner. Både under graviditet och efter. När vi har djupdykt i lite ämnen. Så att, det är bara att bläddra bakåt i poddavsnittslistan. Så hittar ni lite fördjupningsavsnitt om det här.
Gör det. Fortsätt att lyssna på oss, Babys Podcast, på Instagram och Spotify. Och där poddar finns många fina, viktiga faktaavsnitt hittar du där. Allt från innan graviditet till typ klimakteriet, Rebecca.
Ja.
Kvinnohälsa.
Hela livet.
Hela livets hälsa, kvinnohälsa. Fantastiskt. Ja, Rebecca, tack för idag. Tack för all fakta som du har delat med dig. Och tack för att ni har lyssnat där ute. Vi hörs snart igen. Ha det gott där ute. Ha det gott, Rebecca. Hej så länge.
Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.